Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkomna till veckans avsnitt av podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peterfia Ståhl. Det är ju så här att ibland så kör livet och studiobokningar och sånt ihop sig, vilket gör att vi fick helt enkelt kasta in mig som gäst för att få ett avsnitt den här veckan. Det har vi gjort ett par gånger tidigare, så vill man lyssna så finns det två stycken avsnitt som heter då Sofia Peterfia Ståhl längre ner i liksom avsnitten helt enkelt. Så nu kommer jag lämna över ordet och makten till min projektledare Elin Sjödén, som också har intervjuat mig tidigare. Och det är lite obehagligt för att hon både känner mig, jag skulle säga hon känner mig topp 5 i livet. Hon är absolut närmast. Hon vet så otroligt mycket om mig. Hon klipper podden. Så att jag sitter i en väldigt utsatt position nu. Enjoy! Ja, Elin, du kan ju ta över nu, så att, varsågod, ordet är ditt.
Tack. Nu känner jag mig nöjd.
Ja, herregud.
Du är i goda händer.
Ja, eller hur?
Jag tänker bara att vi börjar med, hur mår du?
Jag visste att du skulle börja med det. Nej, men alltså, just precis nu idag så känner jag mig stark och glad. Och lite så här, vad ska jag säga, att det är, som du brukar säga ibland, allt rätt idag brukar det komma in på kontoret. Och den känslan har jag ändå haft med mig nästan hela veckan, eller rättare sagt från i tisdags. Men innan det på det stora hela så mår jag ju på ett sätt också ganska dåligt, för att det är mycket som händer i livet. Mm. Men ja, så att grundmåendet är ganska obalanserat, där vissa dagar är jag otroligt skör, och andra dagar så känner jag mig så här i fas med mig själv. Men det är upp och ner. Mm. För att det är saker som pågår. Mm. Utan att säga vad det är som pågår.
Vill du berätta någonting om det?
Nej, det vill jag inte. Jag har ju sagt att jag kan ju säga det jag har skrivit i bloggen. Och det är väl, jag har kallat det för någon slags livskris. Men det vill jag nästan sluta göra, för att det känns lite orättvist. Eller det känns lite nedvärderande mot mig själv på något sätt i det. Men det, jag kallade det för en livskris innan jag började egentligen landa i vad det faktiskt är som pågår i mig. Nu när jag vet det, så det är ingen livskris. Det är mer att jag börjar lyssna på mig själv på ett annat sätt. Mm. Jag har väl stängt av vissa saker som jag inte har velat bemöta i mig tidigare. Men mer än så kan jag inte riktigt säga just nu.
Mm. Hur såg det ut, det här arbetet du har gjort då, för att öppna upp det då? utan att gå in på...
Ja, men det har väl framförallt varit att så här, jag har... När man är i någonting... Alltså livet bara pågår. Och speciellt när man har ett litet barn. Och det är hämtning och lämning och förskola. Och hon ska ha det så bra som möjligt. Och sen så har både jag och min man ett varsitt företag. Och det är väldigt mycket jobba. I småbarnsliv och väldigt mycket jobb. Och någon slags karriär på det som gör att... det är mycket liksom prestation i jobbet. Man måste alltid vara jag måste alltid vara aktuell och ha något att komma med. Plus att vi har inte familjen nära. Så det är alltid väldigt mycket logistik i liksom privatlivet. Hur ofta ska vi träffas? När ska vi träffas? Okej, men nu har dina föräldrar varit här. Nu ska mina föräldrar komma. Gammelmormor och gammelmorfar ska också komma. För man vill passa på så länge vi har lyxen att ha dem i livet. Och sen måste vi åka hem och hälsa på. Och sen så ska vi träffa de här kompisarna. Och sen så är det där och där och där. Och just det. Så att det är ju så livet har sett ut senaste snart 2 åren i och med att Edith blir 1,5 år nu. Men, och sen så innan det så har livet sett ut på exakt samma sätt. Bara det att vi inte hade barn och då var det fullt med exakt samma saker. Och det var redan fullt upp. Och sen så lägger vi på liksom småbarnslivet och då blir det ännu mer fullt upp. Och det gör väl att... tid för reflektion finns ju inte, utan man kör ju på. Jag ska inte generalisera och säga att man gör det, men jag har gjort det och jag tror att det är ganska vanligt. Och det har väl gjort att jag liksom, dels hade jag bestämt mig för vissa saker och sen bara så här, det bara är, livet bara pågår, livet händer och så gör man bara. Och sen så har jag väl känt ibland så här, oh, det är någonting som liksom det här, tänk på det här eller det här knackar på och bara, ja, just det. Nej, men jag har inte tid att tänka på det nu. Och sen så kommer jag väl till en punkt i och med att jag har varit i Malmö hela våren eller från februari, mars och lite i april så har jag pendlat till Malmö för att jobba med det roligaste jag någonsin har gjort. Som jag får berätta om i augusti. Jag ber om ursäkt för allt det här jävla... Jag säger så mycket nu utan att säga någonting. Det är jätteirriterande. Men förhoppningsvis så är det något vettigt som kommer ur det i alla fall. Men just att då åkte jag ner till Malmö och fick liksom en liten paus från mitt riktiga liv. Och jag kunde gå in i den här bubblan som det ändå har varit i och med att jag har bott själv på hotell. Jag har ju sett att jobba i sängen på kvällarna. Men då ändå så här, jag har lite egen tid. En stund att landa. Och sen när jag kommit hem efter liksom att ha jobbat där nere hela dagen så är man själv. Och ingenting som jag egentligen måste göra mer än att om någon timme så måste jag öppna datorn för att göra klart några andra arbetsuppgifter. Men det fanns liksom en reflektionstid som jag inte haft på väldigt länge. Och då är det ju svårare att... ignorera sånt som man har ändå som har funnits under ytan men som jag inte haft möjlighet eller viljat eller vågat eller orkat gått in i. Så det som har hänt nu är väl att jag har släppt fram det mer och börjat lyssna och känna så här, vad är det här för någonting? Vad är det som jag liksom bubblar i mig så? Så det är väl det som har hänt, helt enkelt. Och det hade ju kommit förr eller senare ändå. Men nu så fick det säkert, blev det liksom en rätt tid och rätt plats för att det kom en naturlig lucka i livet. Ungefär så.
Och så lyssnade du på det?
Ja. Mm. För att jag kan inte lyssna. Mm. Alltså det är som min terapeut eller coach Silje som jag går till. Jag började igår, det var också som en effekt av det att jag bokade den tiden för någon månad sedan. Och gick första gången för typ 3 veckor sedan. För att jag kände att så här, gud, nu har det här börjat bubbla upp. Jag måste bolla med någon men jag känner inte att jag kan bolla med någon som jag känner. Utan jag måste ha en utomstående. Och jag gick till henne för... 2015, 4 år sedan. Och så kom jag tillbaka dit och började, det är sån jävla lättnad att prata med den här människan. Dels för att hon känner mig sedan tidigare, för att jag har gått till henne under ett halvår tidigare. Och sen för att hon är så jävla briljant. Och där kunde jag verkligen släppa ut allting. Och som hon sa, hon började, du vet ju vad som händer om du inte lyssnar på din kropp. Och på vad liksom mitt väsen säger. Jag blir, som förra gången när jag stängde av så blev jag utbränd till slut. Mm. Jag klarar liksom, jag kan inte sätta upp en fasad eller bara... Jag är jäkligt duktig på att stänga av, men det får konsekvenser.
Mm.
Och det kan jag liksom inte göra igen.
Nej.
Så att jag har, i allt det här så måste jag bara vara sann mot mig själv.
Mm.
Och så får vi se vad som händer i det, men det är så här, jag måste bara... vara på riktigt.
Mm.
Stänger jag av så gör det mig sjuk på något sätt.
Varför tror du att du har gjort så i din uppväxt tidigare då?
Nej, men för att det är liksom... Dels så kommer jag från en familj där det är så, det familjemönster. Jag tror att det är så de flesta, om man tittar på generationer bakåt. Och liksom, jag tror att det är så väldigt lätt i det samhället vi lever. Att vi, alltså både för att det är så det har varit i min uppväxt, men också om man tittar, zoomar ut från oss, så tror jag att det är så otroligt vanligt. Vi lär oss att stänga av så fruktansvärt tidigt. Om man tittar bara på så här, hur bemöter man ett litet barn som gråter. Ja, och kolla den här leksaken, eller titta, där kommer en kossa ut genom fönstret. Eller man liksom försöker så här, man försöker distrahera. För man vill inte att någon ska vara ledsen. Men det är väldigt sällan som man bemöter gråt eller att någon är arg eller så. Men så här, okej, jag förstår att du känner så här. Du får känna så. Det är inga problem. Vi lägger ingen värdering i det. Ut med den här gråten. Alltså vet, att bara vara. För att man blir så här, man vill fixa det. Plus att vara svag är ju ingenting som premieras i vårt samhälle. Och jag menar inte att vara svag är att... Alltså jag tycker ju att man är... Motsatsen, man är så fruktansvärt stark när man vågar vara sann mot sig själv, man vågar vara modig och ärlig och liksom bara vara i det. Men det premieras ju inte riktigt att, så här, att sticka ut eller att vara känslig eller att så här, ah, jag lyssnar på mitt inre. Sådana grejer blir ju ofta lite nedvärderade och det värdesätts ju inte. Så att vi lär oss av vårt samhälle och i väldigt tidig ålder att stänga av. Så vi är ju som robotar som går runt. Frågar någon, men hur mår du? Bara, bra. Hur mår du? Ja, men hur är läget? Bra. Det är ju ingen som bryr sig egentligen när man frågar. Därför tycker jag det var så skönt när jag frågade, som jag säger, min tekniksnubbe här på IK. Så bara, hur mår du? Och han faktiskt bara, jo men det är ganska bra. Alltså han verkligen kände efter och bara så här, jag har inte vaknat så jag vet inte. Jo men det är ganska bra. Bara, nice, du liksom tog en liten reflektion där och sa inte bara, ja men det är så himla bra. Så att om jag går till mig själv, jag är inte bättre än någon annan. Det är väldigt få människor som jag också svarar ärligt till. Beroende såklart på vad man är i livet, om någon frågar hur jag mår. Sen nu när jag är mitt uppe i det här så har jag varit på två luncher senaste dagen. Och jag berättar liksom det är så mycket hur jag mår. För att jag måste bara bolla med människor. Men ja, det är väldigt lätt att man också säger, ja nej, men det är bra. För att man orkar inte heller berätta för alla. Jag menar inte heller att man ska gå runt och säga exakt allting om sitt liv till varenda människa man möter. Men vi hade nog alla mått lite bättre om vi åtminstone var lite mer så här okej med att vara där vi var.
Mm.
Eller vara där vi är. Ja, lite så.
När du var nere i Malmö så skrev du också ett eller flera, kanske till och med blogginlägg om att du hade drabbats av ångestkänslor och att det också hade kommit över dig för första gången på länge, i alla fall som du har skrivit om det.
Mm.
Vad hände där och då? Hör ihop? Var det något liksom...
Nej, jag tror att det här... Ja, eller vänta nu, hörde det ihop? När var det här? Det här var på jag vet att det var en torsdag, för då var jag ledig från jobbet. Jag hade liksom en mellandag, för att få ihop logistiken med schemat när man har familj och lite barn hemma och sen åka ner till Malmö som ändå tar många timmar och är långt borta och inte liksom behöva flänga fram och tillbaka för mycket. Så vissa dagar hade jag två arbetsdagar och sen var det en ledig dag och sen var det en arbetsdag eller två till. Och då bestämde jag och Kim då, som jag är gift med, att det var bättre att jag vissa gånger då stannade kvar den där lediga dagen än att behöva flänga fram och tillbaka igen och bara vara hemma i typ ett halvt dygn eller ett dygn. Så att det här var liksom första gången som det var så att jag hade jobbat två dagar där nere och sen hade jag en helt ledig dag där nere. Och sen skulle jag jobba igen de två, en eller två nästkommande dagarna. Men jag tror att det som hände var väl att jag så här... Dels så var jag officiellt ledig. Och jag var i en stad där jag inte känner så många. Alla mina kollegor i det här projektet var ju på plats och jobbade med annat. Så att jag var helt själv, jag var helt ledig. Hade ingenting jag måste göra så här, mitt på dagen. För att det här datajobbet som jag måste göra, det föredrar jag att sätta mig på kvällen. När jag ändå så här, ja men då kan jag riva av det i lugn och ro. För solen sken, vad fint. Och så här, ja men då jobbar jag hellre på kvällen. Så att jag satt där och bara så här, Du vet, man pustar ut lite och bara shit, en sån här dag hade jag då inte haft sen innan jag fick barn. Och det tror jag var helt naturligt att om man är då lagd åt det hållet som jag är, som har liksom någon slags grundångest, eller jag är en stark skör person som liksom har dagar där allting bara kan komma över mig och jag drabbas av livet på något sätt. Och sen och då blir jag så jävla sänkt av det. För att jag tror också, för där fanns det utrymme. För när man också är mitt uppe i småbarnslivet, då är man så lågt prioriterad själv. Så att jag har inget utrymme i mitt liv egentligen för att jag ska hålla på och fjanta mig. Nu, alltså, ta det med en nypa salt. Jag menar inte fjanta mig. Men alltså hålla på och känna efter hur jag mår. För att det är liksom upp med Edith på morgonen, iväg till förskolan, sen iväg till jobbet, köra hjärnet där och sen så är det hem och så är det fixa, hämta henne, fixa, dona. Och sen så är det liksom sista kvällsjobbet och sen är det gå och lägga sig. Och då finns det ju inte möjlighet som jag hade i livet innan barn att så här, åh, men gud. Och sen har jag ett väldigt fritt jobb så jag kan ju rent tekniskt sett skita i gå till kontoret. Jag kan jobba hemma och jag kan styra och ställa. Men i småbarnslivet så är jag är lägst prioriterad. Det är Edith och så är det jobbet och så är det familjen. Och sen kommer jag någonstans efter. Och när det plötsligt kom en dag när jag inte var lägst prioriterad. För att familjen var inte där. Jag var själv. Jag kände ingen. Hade inga måsten. Och så kom jag upp på priolistan. Och bara... Då andades jag ju ut. Men det skapar ju också ångest. För att det är väl säkert någonting som har legat länge då. Och det hade de här grejerna som jag hade börjat känna. Eller fundera på. Började ju knacka på mer. Men så jag tror att... Det var liksom så tidigt skede så att det var mer, jag tror att det hade kommit oavsett för att det bara fanns en möjlighet att så här, inneboende ångest som jag inte har tid med för att jag måste köra på, den tog sin plats liksom för att det fanns en lucka.
Vad är det som snurrar i huvudet en sån dag då? Alltså hur ser det ut?
En ångestdag. Nej, alltså det börjar ofta som någon, alltså ibland så blir det så. Och det här hände ju oftare då innan jag fick barn. Då kunde jag ha såna här dagar, vissa perioder, någon gång i månaden. Alltså ibland kunde det dröja och ibland kunde det vara flera dagar under en vecka. Men det är lite olika. Men ibland, ganska ofta, så är det som direkt att jag vaknar. Att det är som en jävla sten eller ett moln som bara drar över hela mig. Och då är det som att jag är som... jag är lite... en annan person, eller rättare sagt min andra personlighet. För att jag nämnde det också i ett blogginlägg, att jag upplever alltid att jag har två personligheter. En som är så som jag känner mig idag, så stark och trygg och säker och skön och glad och grundad. Där jag också har liksom jag är lösningsorienterad, jag liksom tänker att jag kan, jag har en förmåga och jag njuter och är tacksam och sånt där. Sånt är härligt. Och sen andra dagar så är det bara som att jag är världens svagaste person. Jag kan ingenting. Jag har dålig självkänsla, dålig självbild. Allt är fel. Hela jag skaver. Det är som att någon har tryckt in mig som en pusselbit. Och så får jag inte riktigt plats. Och bara, liksom, ungefär som man kan känna lite grann i kroppen innan mens. Mm. Att man är så här, allting i min kropp är liksom fel. De här byxorna är fel. Min fysiska kropp är fel i kroppen.
Mm.
En sån känsla, fast det är hela mitt väsen. Det kliar och skaver och är fel. Och jag är dränerad och så är det här en jävla tunga liksom, känslan i huvudet. Och jag tolkar in saker, vad som helst. Är det någon som säger någonting så kan jag liksom inte riktigt hantera det. För att, du vet, det är på alla nivåer, på allt. Och ofta så, antingen så är det direkt på morgonen och jag är helt så här översköljd av det. Eller så växer det under dagen. Och den här dagen så växte det under dagen. Och blev liksom värre och värre och värre. Och till slut så ville jag ju typ bara lägga mig i sängen och börja försöka andas. Eller bara, jag vet att det funkar att gå ut. Det blir ofta lättare. Det försvinner inte, men det lättar att så här, ringa till en kompis. Prata om den personens liv. Berätta om ångesten för att få lite perspektiv. Och så bara så här, ut i frisk luft. Frisk luft, frisk luft. Röra på mig. Få igång någon slags endorfiner i kroppen. Det är väl det som kan funka. Det sämsta är ju att stänga in mig och låta det vara. Att skriva hjälper mig också. Men sen också bara att acceptera att det är så här nu.
Mm.
Jag behöver inte ändra det här. För att jag vet vad det är. Det kommer ändra sig. Jag kommer vakna imorgon eller nästa dag och känna någonting helt annat. Men det är såklart skitsvårt när man är uppe i det.
Det håller liksom i sig en dag.
Ja, det kan det göra. Det kan hålla i sig 2 dagar.
Mm. Men som sagt, kommer ingenstans eller kommer det alltid med någon anledning?
Nej.
Tydlig anledning, eller kan det är bara att man vaknar med?
Ja, det behöver inte alls vara någon tydlig anledning. Alltså jag kan ju hitta orsakerna efteråt så. Eller orsaker, ibland har det ingen orsak. Ibland så är det bara som någonting som måste ut. Så det är väl lite varierande. Men och jag tror att jag har haft, eller jag har ju haft så här hela livet. För ibland har jag tänkt att det var kopplat till min utbrändhet.
Mm.
Att det kom efter det. Men jag kom, för att jag har ju alltid haft så här, väldigt svårt för årstidsskift, alltså skiftningen från vinter till vår har ju varit väldigt otroligt tung för mig. Mm. Jag kommer ihåg när jag var liten, när vi satt inne på skolgården och alla satt ute och solade i någon så här glasparti, någon liten innergård, och var så jäkla lycklig över att det var vår. Och jag hade panikkänslor och bara satt och tittade på mig själv och bara tänkte, alltså jag är så fel i det här, allting är så fel, det är så vidrigt. Och jag bara kände så här, ångestkänslornas, som det bara tog över, och jag gick in och satte mig inne och bara, men det här ljuset, jag klarar det inte. Så att jag kommer ihåg att sådana grejer har ju kommit från att jag var liksom yngre. Så det är ingenting nytt att jag har haft ångest, att jag kommer som vuxen.
Mm. När man har en sån där dag, eller man ska inte säga, när du har en sån där dag, hur vill du bli bemött då av folk i din närhet och så? Vad kan man som person bredvid göra eller inte göra?
Gud vad intressant, det har jag aldrig tänkt på. Jag har nog bara tänkt, alltså det är ju, man är så uppe i sig själv då, så att det är...
Mm.
Nej, men jag tror att jag är ganska öppen, så att jag säger väl det. Om jag, alltså, jag säger väl att ja, nej, men idag är det en sån här dag, eller så här känner jag idag, eller nej, men allt är fel. men alltså, man kan nog inte göra så, för man kan ju inte påverka det, utan det är väl mer att vara som vanligt.
Mm.
Ja, man ska ju inte be mig ta några enorma beslut den dagen. Och man ska ju inte be mig göra något helt otroligt, tror jag. Fast på något vis så man löser ju det då. För att då är det ju liksom ett jobb. Eller det är, ibland är det jätteskönt att försöka tänka på någonting annat. Eller vara helt ockuperad av någonting. Sen så tror jag inte att jag presterar mitt bästa. För att jag har inte det självförtroendet. Eller det liksom den... Det drivet i mig såna dagar. Men samtidigt så här, är det saker som är bokade, så är det bara att genomföra det.
Mm.
Å andra sidan, för några år sedan då när jag var sjuk, då bokade jag av allt såklart.
Mm.
Men det var ju för att då var jag sjuk. Idag när jag lever ett friskt liv så bokar jag ju inte av grejer för att jag har ångest. Däremot så hanterar jag det liksom på ett sätt och försöker bara överleva den dagen.
Mm.
Men alltså, man får inte hantera det på något sätt. Jag tror att det räcker med att jag själv berättar att jag har det.
Mm.
Och sen så behöver det liksom inte... Man kan inte ta ansvar för det som i omgivningen liksom.
Nej, men din omgivning och så nära och personer i din närhet respekterar. Har de alltid respekterat det?
Mm. Och du har sett... Sen är det inte alla som förstår. Alltså, för det är inte alla som har upplevt det såklart.
Nej.
Men många frågar ju... hur känns det, eller vad betyder det, eller vad innebär det, eller liksom så. Vill du prata om det, kan jag göra något?
Mm.
Visa som omtanke.
Mm.
Och sen så har jag haft det så länge, och det är ingenting nytt, så att då blir det ju inte att man varje gång behöver gå igenom det igen. Men så här, det finns ju absolut en omtanke.
Du har låtit få ha de dagarna när du har haft det liksom.
Ja, gud ja.
Har du haft panikattacker och sånt också?
Ja, men det var ju kopplat... Det var ju innan jag blev sjuk. Det var... Ja, den första som jag kommer ihåg... det var ju när jag trodde att jag hade gått in i väggen första gången. För då... Det var alltså 2000... jag började jobba 2010. Ja, det var 2010... För då hade jag börjat jobba som personlig tränare, och sen hade jag bloggen som jag hade börjat skriva mer inriktad på träning och hälsa. Och sen så hade jag ju då sån... Jag var anställd på ett gym, jobbade som personlig tränare och hade fått höra att det skulle ta upp mot ett halvår att bli fullbokad. Jag blev fullbokad på 6 veckor. Jag extra jobbade också på NK samtidigt, sålde kaffe med skidor. Och sen hade jag något sånt där annat tillfälle, alltså så här extra chauffräs vid sidan av. Och sen så, och var liksom så otroligt inne i prestationen och prestationshetsen. Och sen så slog jag också lönerekord på 6 veckor, alltså första lönen. Då hade jag toppat någon jävla lönelista. Och jag säger inte det för att det är någonting jag är stolt över, utan mer som ett sätt att så här, det var så, jag var ju så jävla sjuk i huvudet som höll på sådär. Men jag var så otroligt inne i prestationen och att bara så här, akta mig för det som att jag mådde dåligt. Så då jobbade jag ju liksom från morgon till kväll. Jag kunde ha första kunderna 6:30 eller 7 på morgonen. Och så kunde jag ha några kunder fram till lunch. Och sen så var det blogga. Och sen skulle jag gå och jobba från på NK fram till 5 eller någonting. Och sen så hade jag kunder efter det ända till 9 eller 10 på kvällen. Och då vet jag någon period när jag ändå så här började känna att så här, som ungefär som nu, det är någonting som knackar på och så bara, nej jag stänger av, jag vill inte känna det här, nej, nej, nej men det går bra, det är lugnt, jag mår inte dåligt, stäng, bort. Och så till slut så är det ju som att när, så fort jag var själv så kunde jag stå i hallen och bara så stirra mig själv i spegeln och var liksom helt död. Det var ingen hemma i ögonen, utan jag stirrade på mig själv och bara, och så här, tårarna kunde bara rinna och jag bara stod och bara, ja, men jag hade liksom flyttat ut. Jag fanns inte i min egen kropp eller mina ögon. För att jag mådde så fruktansvärt dåligt. Och det här var ändå 2 år innan som jag faktiskt blev utbränd. Vilket är lite sjukt. Men så då kom jag liksom en specifik morgon. Så kom jag inspringande till jobbet. Jag hade stått så innan och bara så här samlat ihop mig. Och sen stod jag där framför spegeln och jag grät och grät och grät. Och bara stirrade på mig själv och bara, det här är så jävla läskigt, men vad fan ska jag göra när jag ser tomt är i mina ögon och hur jag mår. Och sen så börjar jag på med den här jäkla liksom, masken som jag ju inte är bra på att hålla, fast jag är ju samtidigt det. Jag är expert på att sätta upp en mask, men jag menar att jag är inte bra på det för att jag är inte sann mot mig själv och då mår jag dåligt och det är då allting kraschar. Om det blir någon rimlighet i det där. Så att då på med liksom någon slags mask och fasad om att jag är den glada härliga tjejen. Springer in på gymmet och verkligen så här kommer i en hastighet som är helt otroligt snabb. Så här, vänta, du går till ditt jobb och så bara drum, så här, slirar in i receptionen. Och så ner i personalrummet från den stentrappan. Och så fram mot mitt skåp. Och sen är det som att det bara liksom... Och då får jag liksom en panikångestattack för att det bara... Det tar ju liksom stopp allting. Kroppen bara tvärvägrar. Så att jag kommer ihåg att jag så här, det blir, jag ser stjärnor och så ser jag Martin, min kollega. Och sen så bara ramlar jag på något sätt och så ligger jag i någon soffa. Och hyperventilerar och har jättegulliga kollegor som så här, fångar upp mig och sådär. Och sen så åker jag hem.
Förstod du att det var det då?
Nej, men jag kallade det på bloggen för att jag hade gått in i väggen. Och så var jag hemma en vecka. Och så tänkte jag att, åh, gud vad bra, nu har jag checkat av det här med att gå in i väggen. Då ska jag lära mig någonting från det här. Så då ändrade jag om lite hur jag bokade mina kunder. Och jag sa ifrån mig NK-jobbet. Men fortsatt, jag sa att julhandeln är min sista grej där. Och där slog jag också säljrekord. För att jag var ju så jävla ambitiös. Herregud. Och det här måste ha varit typ oktober. Och då var ändå julhandeln, det är ju december. Så att jag fortsatte ju några månader till. Men tyckte ändå att jag hade lärt mig någonting av det. Så att, och det är den... Sen vet jag ju så många gånger när jag var sjukskriven. När jag satt och hyperventilerade i någon handduk. För att jag hade bokat in något möte. Eller någon, så här, någon träff eller någonting. För att mitt problem var ju att jag var mitt uppe i någon slags början på min karriär. Samtidigt som jag blev sjukskriven. Och så var jag livrädd för att förlora allting. Och så var jag sjukskriven på 100 var en jättekort tid. Men 75% ganska länge. För att jag skulle kunna fortsätta blogga och så. Och då var det ju som att jag så här, ja men de här 25% jag ska jobba, dels var det ju bloggen, men jag måste också fortfarande vara aktuell. Så då bokade man in någon träff eller något möte med någonting. Och sen hade jag den här avtalade tiden och så var det en kvart kvar och jag satt i mitt badrum, typ naken eller liksom hade inte kommit någonstans för att jag hade sån panik över att nu är den här tiden, och så tittar jag på klockan och så är det som sitter jag bara hyperventilerar den handduken och bara skriker i handduken. För att jag var såhär, jag löser inte här. Jag kommer inte komma härifrån. Och tiden den bara går och går och går och går. Tiden går. Jag är inte där. Jag sitter här. Och herregud. Så det var ju så många tillfällen. Och panikångestattacker eller inte. Men någon form av attacker. Det var väl... Och det är liksom det jag kommer ihåg. Sen så har jag ju en ganska stor liksom minneslucka från hela... utbrändhetsperioden. Jag kommer ju ihåg sånt jag har skrivit om i bloggen. Men det är ju för att jag har skrivit om det och kan läsa det efterhand. Eller sånt jag har berättat många gånger. Till exempel när jag skrev min bok. Eller när jag har skrivit om det eller pratat om det eller så. Men det är mycket som jag inte riktigt koll.
Mm.
För jag kommer inte ihåg så mycket. Mm. Om jag bara ska tänka tillbaka. Så, ja, men vad hände då? Eller hur var det där? Jag vet faktiskt inte riktigt. Långt svar på en väldigt kort fråga.
Ja, men du har inte haft något sånt nu i närtid, i efterhand?
Nej.
Inget sånt som drabbar dig de dagarna som du
Nej. Slås
av ångest?
Nej. Det, för att det är... Alltså, jag vet inte vad det beror på. Jag skulle nog säkert kunna hamna där. Men nu är det som att... Som i det här jag är i nu... Så känner jag mig stark och i kontroll på något sätt. Eller det är för kontroll är fel ord. Men det känns som att hela jag slappnar av nu. Trots att det som jag håller på med är asjobbigt. Så är det som att men nu är jag ju sann mot mig själv. Jag är snäll mot mig själv. Jag lyssnar. Och jag är liksom visar mig själv respekt. Så att det finns ingen panik i mig. Trots att det här är jättejobbigt på många sätt att gå igenom. Och allting som pågår. Men där och då, liksom när jag var sjuk och inför att jag blev sjuk och tiden innan. Då var det ju som att hela jag var ju inte i mig själv, hur flummet det än låter. Utan hela det var ju någon stor identitetskris. Och jag hade liksom inte landat i... Jag var, hur ska jag beskriva? Det var som att... Fia innan utbrändheten var så mycket att jag hela tiden försökte vara som det förväntades och det jag trodde att jag skulle vara och försökte som passa in och vara så här utifrån styrd hela tiden. Så att jag var ju aldrig 100% i den jag är. Vilket gjorde att allting var ju så fladdrigt och osäkert och ostabilt. Jag liksom hade ju ingen grund att stå på. Idag så har jag ju den här grunden som jag har spenderat de här åren efter och under min utbrändhet att bygga för att jag ska hitta någon slags trygghet i vem jag är och vad står jag för, vilka värderingar har jag, hur är jag som människa, lära känna mig själv helt enkelt och hitta en grundtrygghet. Därför så i den här jobbiga perioden så hanterar jag det på ett helt annat sätt. För att nu står jag så stadigt i mig själv. Och jag bor i mig själv. Det gjorde jag inte då.
Mm.
Och jag tror att... Sen vet jag inte om någon psykolog eller så skulle hålla med om att det påverkar om man får panikattack. Det är inte det jag menar. Men för mig så är det liksom skillnad i att... Där och då var allting så osäkert och svajigt och panikigt. Idag finns det ett lugn som jag inte hade. Trots att jag... Går igenom jobbiga saker och ibland, jag har sagt det så många gånger. Varför har jag inte panik över det här? Jag är ju så lugn.
Mm.
Men för att det är liksom, det är något helt annat.
Mm.
Alltså för att jag har liksom kommit så långt i mig själv på ett annat sätt som jag inte hade då när jag var 24 och blev sjuk för utmattning.
Mm.
Så jag tror att det påverkar. Sen säger jag inte att jag är inte immun mot panikattacker. Och jag kommer säkert att få det igen i livet någon gång. Eller så. Men det är liksom helt andra... Jag vet inte. Det är annorlunda helt enkelt.
Mm.
Som sagt, jag säger inte att jag är immun. Jag vill inte förlämpa någon så. Utan bara det är min upplevelse av min resa. Liksom.
Mm. Om man tittar lite bakåt, ångrar du någonting i ditt liv? Och, eller, ångra kanske är fel ord, men skulle du vilja ha levt eller fått någon insikt eller fått hjälp med någonting tidigare? Är någonting du skulle vilja stryka ur ditt liv?
Nej, jag tror inte det. För då hade det inte varit det idag.
Nej.
Och jag tror att i och med att jag gick igenom... Gud, nu menar jag verkligen inte att höja mig själv på något sätt. Det är bara det att jag har fått... Jag får höra ganska ofta att jag är så klok för min ålder. Och så insiktsfull för min ålder. Så att jag upplever ändå att jag har kommit på vissa grejer i mig själv i mitt liv ganska tidigt. Säger omgivningen. Som sagt, jag menar inte att hylla mig själv på något sätt. Utan det folk säger till mig är att ja, men du verkar ha liksom fattat något om dig själv. Som kanske tar lång tid att hitta. Och det är väl tack vare att jag tvingades göra det i min utbrändhet. Jag tvingades gå igenom någon form av personlig utveckling eller vad det nu är. Så att, och jag tänker så här, ja visst hade man kunnat, jag hade kunnat önska att vi hade pratat mer om känslor hemma, eller att jag inte hade varit konflikträdd, eller att jag hade blivit tryggare i mig själv tidigare. Men samtidigt så här, varför då? För att då hade jag ju inte varit den jag är idag. Då hade jag ju inte gått igenom allting jag gått igenom. Mitt liv hade inte sett ut så här. Så att det finns, nej, jag vill inte ändra på någonting. För att det som allt det här jobbiga har gett mig är ju också som jag sa att jag har landat i. Att jag känner mig grundad och trygg, och jag är bara 31 år. Och känner att jag har ett långt liv kvar och vill fortsätta utvecklas. Och så att nej, jag har svårt att ångra. För då tänker jag att då hade jag inte varit här. Och visst, det hade väl varit spännande om det var annorlunda. Kanske, men jag trivs så bra det är.
Tror du man måste ta en sån jobbig väg för att landa på det viset som du har gjort i dig själv?
Gud, det kan jag inte säga.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Det jag tror är ju att jobbiga saker stärker oss och utmanar oss och gör att vi får perspektiv på livet som kan vara jävligt nyttiga. Om man lever ett liv som är ganska snällt rakt igenom, så kanske man inte... Alltså då behöver man ju inte utsätta sig själv för utveckling eller ha med, då är nog risken att man tar livet för givet, för att livet visar sig från den snälla sidan att man kan ta det för givet. Men jag tror kanske lite att man inte uppskattar liksom de små sakerna på samma sätt om livet har varit väldigt så här jag vill inte säga enkelt, för jag menar inte att nedvärdera om man inte har gått igenom jobbiga saker, utan jag tror bara så här, allt som är jobbigt ger en perspektiv. Och det gör kanske att man ser på livet och små grejer på ett annat sätt och att man inte tar det för givet. Sen så vad som är jobbigt i livet, det är ju upp till var och en. Alltså det kan ju vara någon dödsfall för någon, det kan vara liksom att man har en identitetskris för någonting annat. Så att man kan ju inte säga att det här är jobbigt för alla och det här är inte det. Men just när man har någonting man går igenom som är jobbigt, så tror jag att det utvecklar en. Och framförallt att man inte tar det för givet.
Mm.
Vilket jag tror är lite grunden till att må bra. För att jag tror att ta saker för givet och välmående, det finns någonting i det som jag tycker är... De hör fan ihop alltså. Mm. Tar man saker för givet, det är... Nej, det gör nog inte gott för någon, tror jag. Det finns forskning som visar att lycka och tacksamhet är så sammankopplade. Men just det här med att ha vett att uppskatta det man har.
Mm.
Jag tror att det är viktigt för ens välmående.
Hur tänker du till exempel kring Edith där? Önskar du att hon... Hur tänker du liksom att hon ska komma till en plats där hon känner tacksamhet för livet? Då är det ju också att hon måste gå igenom någonting tufft.
Ja, det hoppas jag att hon gör. För det är det som är verkligheten. Alltså, nu låter jag kanske hemsk, men jag vill ju henne såklart allt. Jag önskar henne ju på ett sätt bara att hon ska få gå igenom livet och vara lycklig hela tiden.
Mm.
Men jag tror inte att man kan vara lycklig om man har det för fluffigt. För att då ser man inte lyckan. Alltså, man ser inte skogen för alla träd. Så hon kommer ju garanterat att gå igenom saker som är jobbiga. Sen hoppas jag ju självklart att det är saker som... Men alltså, det är också så här... Vi kommer alla dö. Vi kommer alla uppleva sorg för att de som står oss nära går bort. Om vi inte själva dör för tidigt såklart. Herregud, vad hemskt. Men jag menar, livet är ju jobbigt. Och det är hårt och det svänger. Och saker händer som man inte kan styra över. Och då att så här, tro att man ska gå igenom. Och då också om man så här, tar det för givet. Och så uppskattar man inte den lilla tiden man har. Det är sånt slöseri.
Mm.
Det är verkligen det. Så att, det är klart att hon kommer behöva gå igenom jobbiga saker. Men jag hoppas att... Hon har två föräldrar som är extremt olika. Och jag hoppas att det kommer ge henne perspektiv. Så att hon hittar någon slags mellanväg. Eller att hon får saker från oss båda. I och med att vi är så olika som personer. Som kan göra att hon ändå kan hitta en trygghet i det. Så snabbt som möjligt såklart. Sen så... Man vet ju aldrig. Så, men jag vill ju verkligen att hon ska få tjäna på livet. För att... Jag tror att det kommer ge henne mer än att sitta och önska att nej, men allt ska bara flyta. Jag tror inte på det.
Nej. Jag vet inte om jag hörde rätt, men jag tror att du beskrev dig som en stark, skör person.
Mm.
Tror du att det är någonting som kan gå i arv och som att hon också kan
ärva
det här med... Liksom...
Jo, men det tror jag. Alltså, nu ska vi se, vet jag sånt här? Jag vet inte om jag kan uttala mig. Men det finns ett begrepp som är starkskör. Eller, vad heter det andra? Det heter...
Skör, stark.
Nej. Det heter... Ja, jag kommer inte ihåg. Men starkskör. Man kan googla på det om man inte känner till det. Men det är världens bästa... Alltså, HSP, det var det jag var ute efter.
Mm.
Det är ju High Sensitive Personality. Som är ett personlighetsdrag. Det är ingen störning, det är ingen diagnos, det är ingenting sånt. Det är ett personlighetsdrag som gör att man just är starkskör. Alltså, man är både stark och skör på samma gång. Och väldigt inkännande. Och man tar in väldigt mycket som kanske inte andra gör och så vidare. Liksom en känslig själ som tar in väldigt mycket av omgivningen och världen och använder sina sinnen och allt det här. Jag vet inte om det kan gå i arv.
Mm.
Kanske. Men jag tror ju att man formas av sin miljö.
Mm.
Och där har hon ju som sagt två föräldrar som är extremt olika. Jag är starkskör och en känslomänniska och älskar att prata om djupa saker. Och blir helt överlycklig om jag ser en liten fågel som sitter och ser gullig ut någonstans. Jag vet inte. Men så här, flummiga saker som är så lätta att missa. Sånt påverkar mig väldigt starkt. Medan Kim är mer... vad ska man säga? Han är mer... min motsats. Så kan man tolka det som man vill. Och det gör ju också att vi kompletterar varandra. Och vi är Edith har ju då en chans, eller liksom hon får ju helt olika perspektiv på livet.
Mm.
Vilket jag tror är någonting fint. Alltså det, jag tror att det är nyttigt för ett barn att få se att man kan hantera livet på så olika sätt.
Mm.
Och så får hon hitta det som är hon.
Mm.
Det är det viktigaste. Vi ser ju redan att hon är lik Kim i väldigt många, många delar. Som att han är extremt noggrann och hon går liksom och hon vill också att saker ska ligga liksom kant i kant och så här, ordning och reda, och hon går och lägger tillbaka när hon har lekt och går och lägger det och så plockar hon undan och hon liksom, så att, och det är ju helt från Kim, så det ser vi redan att hon har ju verkligen de dragen i sig. Men jag hoppas verkligen att hon kan få lite av mina, de här lite inte så fyrkantiga sidorna också. Mm. Så att hon blir något, ja, men hon får lite av allt liksom.
Mm.
Eller båda.
Men du tror inte att man kan, ska jag säga, känna, lära sig att känna tacksamhet eller uppskatta det, jo, man har genom att se på sin omgivning? Alltså, tänker hon får höra om din historia, hon kanske har någon vän som går igenom någonting.
Mm.
Tror du att man måste gå igenom saker själv? Eller kan man lära sig att ta in, förstår du vad jag menar?
Ja. Jag vill ju gärna säga att jag tror att man kan ta in andra. Man kan ju känna empati för andra och man kan ju liksom vara med någon som anhörig som går igenom tuffa saker och så. Men jag tror. För jag har inte riktigt tänkt klart den här tanken. Jag tror faktiskt att man måste uppleva mycket själv för att det ska förändra en i grunden.
Mm.
För hur mycket empati vi än känner så är vi egoistiska varelser som har... Vi har empati och vi vill hjälpa till och vi vill älska och vi vill ställa upp och vi vill göra allt det där. Men för att vi ska bli påverkade i grunden, kanske kan det vara skillnad om någon, den man älskar mest, verkligen drabbas.
Mm.
Men då går man ju på ett sätt igenom det själv.
Mm.
Alltså typ om det händer ditt barn någonting, eller din man eller fru. Eller, alltså, då drabbas man ju själv, för då blir det ju min sorg till exempel.
Mm.
Så då är det ju ändå jag som drabbas. Men att bara, gud, inte bara, men alltså att hjälpa då en kompis som går igenom någonting svårt, då är man ju där för sin kompis, men det förändrar ju inte mig i grunden, om du förstår vad jag menar. Mm. Utan att jag låter som en hemsk person, men rent krasst så tror jag att så här, du måste drabbas själv för att du ska bli så påverkad att du får ett annat perspektiv. Sen kan man garanterat bli påverkad mer liksom på ett lättare plan av att saker händer runt omkring. För att vi är älskande varelser. Vi vill varandra väl. Vi känner empati. Vi bryr oss om andra människor. Men just den här liksom grunden som kanske ger en utveckling hos dig som person. Eller en annat förhållningssätt i livet. Det tror jag faktiskt att man måste gå igenom själv.
Mm.
Jag tror att det är svårt att få det på riktigt. Om man inte är i det. Mm. Med det sagt så behöver det ju inte vara du som drabbas. Det kan ju vara din familjemedlem. För att då blir det ju du som påverkas för sorgen till exempel, om det händer någonting. Eller att ditt liv ändras för att den... Alltså då, så. Så att man behöver ju inte drabbas själv liksom rent fysiskt. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Men att det måste ju drabba dig liksom... Fattar du?
Ja, jag fattar. Men tror du att man måste vara med om någonting? Alltså i sin närhet eller skakas om? Tror du inte man liksom... Tror du inte man kan se sig utifrån och verkligen bara se hur bra man har det? Och sen att man har vett att uppskatta det bara för att man liksom kan zooma ut och se.
Då är man nog lagd åt det hållet från början. Alltså att man har någonting sånt i sig, eller man har en grundtrygghet eller någonting hur man är som person. Annars så tror jag att det är svårt.
Mm.
För att om jag bara tänker på så här... Så hur människan är.
Mm.
Som sagt, vi är lata, egoistiska jäklar. Det är så vi formade liksom. Vi är lata för att spara energi för att överleva. Och egoistiska för att det handlar om överlevnad hela tiden. Vi sätter ju alltid oss själva främst. Och vi vill överleva. Det är det som är vår... Överlevnadsinstinkten slår ju allt.
Mm.
Och därför så, när det kom... Alltså, och sen tror jag också att man tar ju livet för givet så länge man är i det. Och då är det är så svårt för så många att... Det har varit jättesvårt för mig också att så här, sätta så... Det, jag tror inte att man på riktigt kan... Alltså, visst, någon kanske kan det för att man har någon trygghet med sig från start eller sådär. Men för de flesta så tror jag nog att det är svårt att liksom, hitta... sitta, ja jag vet, jag ska inte sitta här och säga så, men, nej, men jag tror faktiskt att det är svårt. Mm. För att människan är komplicerad.
Mm.
Och för att så här, det är ofta när man så här, ser, när jag hör och läser och hör människor berätta om att de går igenom saker, det man ofta hör är ju så här, ja, men jag har fått ett helt annat perspektiv på mitt liv, eller jag drabbades av det här och det gör att jag ser livet med nya ögon, eller jag förhåller mig på ett annat sätt. Det hör jag ju aldrig från en människa som bara så här, jag vaknade en tisdag och ja, nu har jag ett annat perspektiv på livet. Alltså, det vore ju underbart, men jag har ju aldrig hört det.
Mm.
Sen så tror jag absolut att man kan ha vett att uppskatta det man har. För att det pratas också väldigt mycket om tacksamhet och sådana saker. Så det, jag menar inte att förringa liksom, känslan av tacksamhet. Eller att man så här, ser att wow, vad jag är rik. För att jag har min familj, jag har mitt bo. Alltså alla sådana saker. Jag menar just att så här, förändringen kanske och den här utvecklingen. Eller att man som, så här, känner att wow, nu förändrades någonting i min grund.
Mm.
Där tror jag att det måste hända någonting som drabbar en i livet.
Mm.
Ja, är det här oklart så mejla mig och fråga vad fan jag menar med hela resonemanget.
Mejla, för jag tänkte säga. Ja. Hon står till svars.
Ja, men är det otydligt?
Nej.
Eller?
Nej, det är spännande. Är det? Det är dina tankar.
Ja, och den kommer rakt ut, för jag har inte tänkt på det innan. Men som sagt, jag har en liten... Alltså, ja... För vi människor är liksom, vi är jävligt osköna i...
Jävliga jävlar.
Nej, men alltså, du fattar vad jag menar. Ja, alltså, människan är ju inte så jävla skön i liksom, så här, grundbygget. För att det handlar om överlevnad. Jag menar, det är så basic, det är så mycket instinkter. Och sen så kan man ju formas av det sociala och omgivningen och arvet och den moderna människan och allt det här. Men vi har ju vissa basic instinkter i hur vi är funtade.
Mm.
Och det, ja... Ja, nu sätter vi punkt.
Ja. Då byter vi ämne då. Nej, det gör vi inte. Vi ska fortfarande prata om dig. Vad känner du att du saknar i ditt liv? Känner du att du saknar något?
Ja, det gör jag ju. Alltså på ett sätt så saknar jag ju ingenting. Ja, men så här. Jag har saknat att känna mig levande en period. Och det är väl det som jag har grunnat mycket på.
Det låter ganska stort.
Det låter ganska stort och det är ganska stort. Och det är väl det jag håller på att tampas med mycket. Men så här, jag saknar ingenting materiellt. Jag har en fantastiskt fint hem. Jag bor liksom i en stad som jag bott i 10 år som jag älskar att bo i. Jag har... Man får inte säga att man har en perfekt unge. Men jag har för fan en perfekt unge. För hon är helt underbar. Och skitjobbig ibland. Men jag är så otroligt kär i henne. Jag har familj och jag har vänner och jag har dig på jobbet och jag får göra massa roliga och sjuka grejer i mitt arbete. Jag kan styra min tid. Jag är min egen chef och din. Jag har en bra ekonomi, bättre än vad jag kunde tro någonsin när jag var yngre att jag skulle ha. Jag har en jäkla fin Toyota Avensis begagnad i garaget. Så att allting sånt är på plats.
Mm.
Sen så är det en känsla i mig att jag... det är vissa saker liksom i vem jag är och vissa sidor hos mig som jag har upptäckt. Fan, de här blommar inte. Det här i mig har jag då stängt av. Och hur ska jag lösa det? Och vad beror det på? Och sådär.
Mm.
Så det är ju det mycket av det. Så här, jag har ju insett att jag saknar någonting. Och det är därför jag lite är där jag är.
Mm.
Men det har ingenting med liksom trygghet, ekonomi, säkerhet. Alltså, allting annat är ju mer än vad jag någonsin kunde önska.
Mm.
Ja. Lite oklart svar igen. Men det är lite så.
Men det är väl för att du är i det också?
Ja, och för att jag lite inte kan så. Berätta.
Mm.
För att jag inte kan berätta.
Nej.
Än så länge.
Har du några såna här hemliga... Alltså nu förstår jag att man pratar om liksom toppgrejer. Du har ju, som sagt, som du sa, du har ju grunden på plats här. Men har du några små smygdrömmar om någonting du skulle vilja... Alltså är det någonting som du tänkte på när du var liten? Att så här, jag vill bo i en van i Australien i 17 år. Eller jag vill lära mig det här. Eller jag har ju egentligen en dold dröm att... Och du pratade om att du vill starta handelsträdgård eller någon växt... Vad heter det? Växthus? Nej, ja, vad heter det?
Fan vad gött.
Vad heter det?
Ja,
handelsträdgård?
Ja, då.
Har du någon annan sån smygrepp? Egentligen skulle jag ju vilja bli nya Justin Timberlake. Eller ja, alltså, dåligt exempel. Men, eller ja, inget ont om Justin, men ja, ja, du förstår.
Ja, exakt.
Både liksom realistiska och helt
Eller
allt. Allt går ju att göra, men
herregud, allt går inte att göra.
Allt går att göra.
Ja, alltså den uttalade drömmen som jag har, det är ju hela det här att helt byta liv och bli ett med naturen och hålla på. Alltså ditt uttryck.
Jag svalde riktigt hårt just nu.
Bli ett med naturen. Nej, men det här med handelsträdgård och trädgårdsmästare och florist och ha någon liten gullig butik. Min största inspiration är ju den här blomsterringen som ligger i Ringens köpcenter i Skanstull. Alltså, de har så mycket fina små grejer. För då är det så här små gulliga krukor och massa små blommor och massa, alltså jag älskar att gå. Jag kan gå och spankulera där inne i timmar nästan.
Det är ju ingen stor butik.
Nej, man går runt och så tittar man på en ny hylla. Så, nej men gud vad trevligt, det var den här grejen. Nej men gud, den där var fin. Varför såg jag inte den här innan? Och skulle den passa där? Alltså det är bara så här mysigt att gå runt i den miljön. Så en sån skulle jag vilja ha i min handelsträdgård. Och sen så vill jag ju, alltså jag är ju alltid som lyckligast. Jag är väldigt liksom lycklig i mitt vardagsliv, för jag älskar vardagen och har så mycket som jag uppskattar i min vardag. Men det ger en annan dimension av lycka när jag kommer till sommarstugan.
Mm.
Sen så hade jag inte velat flytta hem till Hedemora och bo liksom där, precis där. Men det är ju verkligen mitt ställe där som framkallar så mycket, för att jag är ute i naturen. Och jag bor då på somrarna oftast i den miljön, på den platsen, och jag älskar det så mycket. Och det är någonting så här, ja men den känslan, jag vill ju ha mitt egna sådana ställe. Så den största drömmen är väl att faktiskt någon gång bo i den miljön, fast kanske inte i Hedemora då, utan mer kanske här i närheten. Men så ha mitt typ torp eller min, så jag drömmer inte om några jävla lyxhus. Jag är helt ointresserad av det. Moderna designhus med glasväggar och fan sånt där skit. Jag vill som bo vid en sjö, jag vill ha någon slags torp eller en stor trävilla eller något fint. Behöver inte vara så stort heller i och för sig. Men som just det här gammalt och lite som Elsa Billgrens sommarställe. Eller min egen sommarstuga. Alltså, att ha liksom det stället, fast ha det antingen att jag bor där växelvis. Och har något boende i stan också. Eller att jag som liksom bor där verkligen tar steget och flyttar dit på heltid. Och har mina höns som jag drömmer om så. Vi såg höns i påskas på Skansen. Edith älskar dem och jag älskar dem. Finns också Hedemora höns. Det är så kul. Det är ett sign.
Ja.
Nej, men så att som hela den bilden av att säga, hur vill jag egentligen bo? Nej, jag vägrar bo inne på en jävla Östermalm eller inne i stan. Helt ointresserad, jag skulle må så dåligt av det. Hammarby Sjöstad, absolut, men jag ser mig inte bo där om 15 år. Jag vill närmare naturen på alla sätt. Och jag vill leva ett annat typ av liv. Då kan man säkert jobba hemifrån mycket, eller man har sitt jobb in i stan och så får man kontrasterna. För jag gillar ju ändå kontrasterna, att det är liksom lite liv och rörelse. Men sen kan jag åka hem till min lilla grotta liksom. Fast grottan är öppen och full av liv och natur och en sjö och allt det härliga.
Och Hedemora höns.
Och Hedemora höns. Åh, fy fan vad mysigt att ha höns. Alltså, jag har en sån romantiserad bild av att ha höns.
Ja, det har du nog.
Ja, men alltså.
Mina grannar hade höns.
Jaha.
Det var skit överallt på garden. Men det låter ju som en ganska realistisk dröm. Du har ingen sån här liksom topp, eller topp.
Så att det blir nya Beyoncé.
Ja men typ, du har ingen sån liksom som du...
Halo! Halo!
Jag ska aldrig ställa den frågan.
Hur går
ja, det? Är inte
Halo.
Sådär.
Halo! nej. Det var en liten försmak kan man säga.
Mm.
Nej, alltså vad fasen drömde jag om när jag var liten? Jag ville bli makeup-artist ett tag.
Yeah.
Nej, vad har jag annars för jävla drömmar? Nej, alltså något orealistiskt. Jag vet inte.
Det behöver inte vara orealistiskt, men en sån där.
Nej, för att jag har så här. Jag har också lite, jag tror att det är det som börjar hända med mig nu också i den här som jag har kallat för min livskris, att jag tror att jag på något vis, för jag blev utbränd när jag var 24 år gammal, och det förstör ju så mycket i ens liv, för att det också blir så här, i många år så var ju min identitet den utbrända.
Mm.
Och nu har det ändå, nu blir det 7 år sedan, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 år sedan vid midsommar. Mm. Och det är så mycket som har hänt på de 7 åren. Och jag tror också att nu så börjar jag så här, vem är jag nu då? Mm. Alltså det kanske är någon form av identitet, men det är också så här, nu är jag så pass frisk och välmående och har min hälsa för första gången på 7 år, så att jag har utrymme att hitta mig själv, vem jag är när jag inte var den utbrände, och vem är jag i grunden. Mm. Och jag tror att det är det jag menar med vissa sidor som jag har tappat längs vägen när jag har varit den utbrända, för att jag har inte haft energi, jag har inte fungerat som människa, jag liksom, allting var ju dött på ett sätt. Och nu när jag inte är där längre så blir det också så här, men hur vill jag leva egentligen? Vem är jag? Så att jag tror kanske på ett sätt, inser också nu när jag sitter här och pratar om det, att mycket av det här som jag går igenom nu har nog faktiskt att göra lite med min identitet och det jag söker i, så här, vem är jag nu då? Nu när jag kan vara Fia 100% igen och har varit det ett tag. För det är ju inte, jag har ju inte blivit frisk nu, utan jag har ju levt det här friska livet i några år. Och då är det väl det som också är att jag märker att så här, vissa var, för att jag har ju talat, som du och jag har pratat om jättemånga gånger, jag har så här, har massa valda sanningar kring mig själv, så här, nej men jag är lite så här, eller jag är lite så här. Och då har jag insett att, men det har ju varit kopplat till mitt utbrända jag, för att det har behövts, för att jag har varit för trött eller inte haft energi, eller jag har varit sjuk, eller, och då har jag varit så här. Men nu är jag ju frisk. Och då kommer liksom min själ, eller mitt liksom, den jag är, men som inte har, som har fått ligga liksom och sova när jag har varit sjuk. Förstår du vad jag menar?
Verkligen.
Alltså det, nu börjar det blossa upp igen.
Mm.
Och det är därför som jag tror att så här, mycket har liksom börjat falla på plats också i så här, just det, ah, men gud, vem är jag nu då?
Mm.
Som en sån liten banal grej att jag nu äntligen vid 31 års ålder typ har hittat en klädstil som jag känner att jag älskar.
Mm.
Mycket tack vare din hjälp.
Wow.
Men för att också så här, en lång tid från att jag var 23-24 och fram till många år efter det, så handlade det bara om att ens orka klä sig.
Mm.
Jag hade träning, jag gick runt i träningskläder för att det var det enda jag orkade på mig när jag var sjuk och sjukskriven i typ 3 års tid. Jag gick på möten i träningskläder, jag hade, det var som bara mjuka kläder, för det var det enda jag klarade av, och att slippa det valet, vad ska jag på mig?
Mm.
Så att det är liksom, nu kommer jag inte ens ihåg vad frågan var. Jo, om den här drömmen. Här
topp.
Ja, och då tror jag att så här, för att knyta ihop den här långa utläggningen, så tror jag så här, jag har nog många sådana drömmar, men jag har liksom lagt bort dem för att jag har inte haft möjlighet. Så jag bara så här, ah, nej, men jag gillar inte att resa. Så här, men vänta nu, hur var det innan jag blev sjuk? Jo, men jag gillar ju visst att resa. Det är bara det att jag har inte haft utrymme på 7 år. För att resa för mig har varit, tagit massa energi. Det har gjort att jag har varit ännu sjukare när jag kommer hem från en resa. Det har krävts massa återhämtning. Jag har varit på resan och mått dåligt. Jag låg i New York 2013. Alltså då var det 1 år. Då var jag fortfarande sjukskriven. Men liksom började ändå pigna på mig lite grann. Då åkte jag och mamma och syrran till New York. Och de fick vara ute själva för att jag låg på hotellrummet och orkade inte hänga med. Alltså jag gav hjärnet en dag. Sen var jag tvungen att vila en halv dag.
Mm.
Och låg på hotellrummet själv. För att jag klarade inte av det. Jag åkte till Istanbul med min bästa kompis och var helt förstörd i flera veckor efteråt för att jag klarade inte av det. Och därför har jag tänkt så här, men jag är inte en sån som gillar att resa.
Mm.
Men det var ju där och då det jag var i min sjukdom. Och därför tror jag nu, så här, när du säger en hemlig vän, och nej, inte en hemlig, en vän i Australien, och min kompis som jag har, som älskar att göra aktiva saker och älskar liksom Alperna och allt det där. Jag bara, jag älskar också sånt.
Mm.
Gud, Så att jag kommer liksom på grejer hos mig själv som jag har tappat för att jag har varit så jävla sjuk.
Jag fattar, det har inte funnits utrymme för
nej, och det. Därför så här, ja, jag har säkert massa sådana drömmar, men jag har inte riktigt, det är väl nu jag hittar dem igen, för att jag är inne i den processen.
Jag fattar.
Men trädgårdsgrejen, den står stadigt.
Den står stadigt.
För den har ju också alltid funkat. Alltså i så här, hur sjuk jag har varit, just kan det. Jag fortfarande fantisera om att bo i en skogsmiljö nära naturen, för det är ju fortfarande, det funkar ju hur jag än mår liksom.
Mm.
Men de är toppdrömmarna och det är spännande. Jag kanske kan återkomma.
Mm.
Ja.
Gud vad intressant. Och det är ju...
Ja, men det klonkade till lite nu faktiskt när vi pratade.
Ja, men jag hörde det, jag ser det.
Ja.
Men det är väl också just innan.
Mm.
Också, du har ju pratat öppet på bloggen om att du alltså som ung rättade dig väldigt mycket och gjorde som andra tyckte. Och det sa du ju nu också. Det är inte konstigt att du inte har tänkt på dina drömmar då?
Nej, precis.
Alltså först innan det och sen så bara rusa på och sen rakt in i något sånt där, så finns det inget utrymme.
Exakt.
Fysiskt eller psykiskt för det.
Nej, men verkligen. Och att så här, där och då hade jag väl... Ja, alltså många av de drömmarna jag hade där och då har jag ju faktiskt gjort i mitt yrkesliv.
Mm.
Vilket är skithäftigt när man tänker på det på det sättet. För där och då så drömde... Det var ju någon slags bekräftelsebehov antagligen. Att jag drömde om att så här, jobba på en tjejtidning. Och jag drömde om att... jag vet inte vad... Alltså, men det var mycket så här, just att, alltså, antagligen att synas och få bekräftelse för att så här, jag finns.
Mm.
För att jag kände väl att jag kanske inte hade... det saknades lite sånt. Så att, och mycket av det har jag ju fått via mitt jobb.
Mm.
De drömmarna, jobba med media eller liksom skriva en kolumn i en tidning och sånt där.
Mm.
Så det har jag ju fått göra.
Mm.
Så då, många av de drömmarna har ju... Make-up-artist-drömmen har jag dock inte... Jag vill också bli veterinär, men det var ju... Den har jag inte heller gjort, nej.
Ingenting är omöjligt.
Nej, veterinär, nej.
Det blir inget.
Nej, för att jag tror att... Jag har fått så jävla respekt för djur när jag blev äldre. jag älskar djur, men jag har sån respekt för dem... Så att jag är nog lite rädd för vissa.
Skulle du inte våga jobba med dem?
Nej, alltså, dem. Skulle jag absolut inte våga liksom vara så pass liksom, säker som jag måste vara.
Nej.
Det kanske kommer om man vänjer sig. Men... Ja.
Ja, men det är väl kanske dags att börja avrunda. Vi går ut och tar det med oss. Att du ska ut och upptäcka och fånga. Nej, inte fånga dina drömmar. Först ska du tänka på vad det
ja,
är.
Ja, exakt. Och framförallt...
Du drömmer om.
Om jag ska, som jag brukar fråga mina gäster. Är det någonting du vill säga till dina lyssnare? Eller till lyssnarna?
Är det någonting du vill säga till lyssnarna?
Tack. Så är det väl kanske det. Att så här, det är så jävla lätt att fastna i en box om vem man är. För att man kanske på ett sätt, som jag då, jag blev utbränd och det drabbade mig på alla sätt i hela mitt liv och blev en del av min identitet, och det har levt kvar i 7 år, och det är så lätt att jag hade fastnat i det och fortsatt att på ett sätt då hämma mig, låta det hämma mig och leva kvar, även om att jag har levt ett friskt liv i flera år. Så att, och det kan ju vara samma sak som att man går igenom saker, eller att man hade en viss roll i skolan, så man var den smarta och det påverkade så att man bara är duktig flicka hela ens karriär och hela ens liv. Eller att, jag vet, du förstår vad jag menar. Så här, man kanske ibland ska fundera över lite så här, vem man är eller så, och var det kommer ifrån.
Mm.
Och sen också att så här, är det saker som knackar på, så lyssna.
Mm.
Alltså i ens mående, för att ja, man går sönder annars.
Mm.
Det kan ta lång tid, men man går sönder om man inte lyssnar på sig själv.
Mm.
Ja.
Vilken fin avrundning.
Men tack.
Jag känner mig nöjd.
Ja, bra. Nästa vecka så kommer ju ett vanligt avsnitt med en annan gäst.
Mm.
Och har ni önskemål på andra gäster så får ni såklart gärna skicka in dem. Och vill ni berätta någonting så bara mejla oss. Det är jättekul, för det är också Elin som ni har hört nu som klipper podden. Och är i högsta allra grad delaktig. Så mejla gärna till oss. info@petersia.se.
Yes.
Och vi syns i sociala medier såklart.
Yes.
Puss och kram.
Hej hej.
Hej hej.
Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Petersia på Instagram och bloggar på petersia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info@petersia.se. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning. Och ett stort, stort tack till geniet Elin Sjödén som klipper den här podcasten.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.